Marcy, ladies and gentlemen.
Och jag avslutade alltid varje inlägg med Morris är den enda som förstår mig.
I've never intended to be controversial, but it's very easy to be controversial.
Tanken på att Morris skulle kunna vara eller bli någon form av höger var så otänkbar.
Whatever the opposite to racist is, that's what I am.
Sommaren 1992 har varit ovanligt regnig i London. Men lördagen den 8 augusti lyser solen över de 30 000 konsertbesökarna i Finsbury Park. Operarösten dånar när Morrissey gör entré på scenen. Hans blå jeans är rätt tajta och den glänsande guldskjortan är uppknäppt ända till naveln. Men publiken är måttligt imponerad. Det är det kultförklarade ska-popbandet Madness som står bakom festivalen. Och Morrissey har blivit inbjuden i sista stund. Den forne The Smiths frontmannen har därför inte särskilt många supportrar framför scenen. Istället består publikhavet den här dagen till stor del av högerextrema skinheads. Men det är först under andra låten som stämningen blir riktigt dålig. För plötsligt plockar Morrissey upp en brittisk flagga från scengolvet som han dansar runt med och sen sveper över sina axlar. Ute i publiken blandas burop med homofoba glåpord och föremål slängs upp på scenen. Skinheadsen tycker inte att det passar sig att den queera Morrissey sveper in sig i deras Union Jack. Spelningen leder till nattsvarta rubriker i den brittiska musikpressen. Men fokus lägger inte på det faktum att Morrissey häcklats och utsatts för homofobi. Istället handlar artiklarna om att Morrisseys flörtande med högernationalistisk estetik gått för långt. Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Morrissey. Från pionjär till paria. Med mig, Siri Hill. Take me out tonight. Where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car. Oh, please don't drop me home. Because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Molnen är tunga och grå när Stephen Patrick Morrissey smäller igen dörren till det tegelröda radhuset på Kings Road och skyndar sig ner för gatan. Han hinner inte många hundra meter innan himlen öppnar sig och han gör sitt bästa för att vika upp jackans krage som skydd mot det hänsynslösa regnet. Det är sent 70-tal i Manchester i norra England och Stephen, som snart fyller 20, är på väg till Arbetsförmedlingen.
Det finns ett engelskspråkigt ord som är nästan svåröversatt. Det är grim. It's grim up north.
Det här är musikjournalisten och anglofilen Andres Locco.
Manchester får inte tala om alla dess förorter och förstäder där Morrissey och resten av vad som skulle bli The Smiths växte upp i. är ju själva definitionen av vad jag tror att de flesta som tänker på Storbritannien, så ser man det allting svartvitt förutom maten som är beige och brun. Det regnar 359 dagar om året. Arbetslösheten stiger för varenda månad eftersom allt från fabriker till alla gruvor monteras sakta ner.
Sen Steven gick ut skolan för något år sedan har han hoppat runt mellan olika ströjobb. Trots läget i den brittiska ekonomin hade han nog ändå kunnat få en ny anställning om han bara hade velat.
It was terrible. I mean, job centers were just horrible places. But I was quite happy to be unemployed because I didn't want to work. I didn't want to have a job.
2009 gästade Morrissey BBC-programmet The One Show. Klädd i välsittande svart kostym och rosa skjorta chockar han programledarna när han berättar om sin tidigare självvalda arbetslöshet.
But I couldn't think of a job I wanted to do, so I thought I shouldn't do any.
Steven föds under 50-talets sista år och växer upp i en irländsk arbetarklassfamilj. Pappa Peter jobbar som vaktmästare på ett sjukhus och mamma Elisabeth är bibliotekarie. Men själv har han inga planer på att följa i deras fotspår. Den konstnärligt lagda Steven känner att han är ämnad för något större.
Intrycket av den unge Morrissey är att det är en givetvis väldigt blyg men också djupt dryg och överlägsen observatör. Någon som står vid sidan av eller sitter allra längst bak i klassrummet med armarna i kors och vet att han vet bättre än alla andra.
Tack vare sin mamma har Morrissey alltid läst mycket. Han slukar både klassiska romaner och poesi. Men samtidigt som han beundrar den svårmodige Oscar Wilde så älskar han också peppig pop från 60-talet. De första skivorna han köper är Marianne Faithfull, Cilla Black och Sandy Shaw. Dessutom är han precis som sin mamma, vegetarian. Steven Patrick Morrissey är alltså något av en udda fågel i Manchesters rätt tuffa arbetarklasskvarter.
Och passar inte in men kan samtidigt inte låta bli att romantisera denna kultur som skapas i just den här svårt fuktskadade misären.
När andra i hans ålder är ute och roar sig sitter Steven mest inne på sitt rum. I tv-programmet The Oxford Roadshow berättar han själv några år senare.
I'm afraid, yes, I'm somewhat of a back bedroom casualty. I spent a great deal of time sitting in the bedroom writing furiously and feeling that I was terribly important and that everything that I wrote would go down in the annals of history or whatever.
Han gör några tappra försök att omvandla sitt skrivande till något mer än en hobby. Bland annat skickar han in flera manusförslag till sin favoritsåpa Coronation Street, som handlar om arbetarklassfamiljer i Manchester. Men Steven blir gång på gång refuserad. Bättre går det när han 1981 bestämmer sig för att satsa på musikjournalistik och får ge ut en kort skrift om sin absoluta favoritgrupp.
The thing that had the biggest influence was the New York Dolls.
14 år senare sitter Morrissey vid en flygel intill programledaren Juice Holland i BBC 2 och berättar vad det var som lockade honom med det amerikanska punkrockbandet.
Well, they were very violent. They were very witty and they were very intelligent, and as you know, most pop stars are not very intelligent and they're not very witty and not very violent.
Right.
När Steven till slut själv debuterar på musikscenen i Manchester som sångare i punkbandet The Nosebleeds låter han mer som New York Dolls än som sina älskade popsångerskor från 60-talet. Men punkkarriären blir kortlivad. Och våren 1982 sitter den 23-årige Steven återigen ensam i sitt pojkrum och deppar. Men det är nu, precis när livet känns som allra mörkast, som det knackar på dörren. När Stevens ögon vant sig vid solskenet ser han en tunn och nervös kille med mörkt hår stå framför sig på trappen. Johnny Marr är 18 år och han går rakt på sak.
And just said, look, you know, I've got a band that I want to put together and I need a singer and I need a co-songwriter and all of that sort of stuff. And amazingly he let me in.
Böjd över en vit elgitarr berättar Johnny Marr många år senare om mötet med Morrissey för Guitar Interactive Magazine.
And then we clicked straight away, you know. Mm. He was the only other person on the planet who liked the music that I liked, which was the girl group, the Shangri-Las, Patti Smith. Yeah. Because everyone was into synths and electronic music at that time, and dance music, early dance music. And then that was it. We were inseparable then for the next, I guess, 5 years.
I varandra hittar de unga killarna precis det de tidigare letat efter. Steven, som nu väljer att börja kalla sig för Morrissey, sätter direkt igång med att skriva texter till Johnnys musik. Och de är precis lika besatta av att lyckas som artister. De rekryterar Johnnys gamla klasskompis Andy Rourke på bas och hittar sen trummisen Mike Joyce. Och med det är bandet The Smiths redo att möta världen. November 1983. Bakom kulisserna till BBCs flaggskepp Top of the Pops råder ett organiserat kaos. Showen är inte lika viktig som den en gång var, men kvällens avsnitt kommer gå till historien och refereras till som år noll för indie-musiken.
Richard, what a charming man. And talking of charming men, at number 30 this week, these are the Smiths.
Mindre än ett halvår har gått sedan de släppte sin första singel. Och nu står det nya Manchesterbandet här och spelar för hela nationen. I en tid som domineras av axelvaddar och dubbelknäppta Armani-kavajer, där listorna toppas av arena-rock och synth-pop, sticker The Smiths ut. Morrissey har på sig en vid blus som är uppknäppt till naveln och runt hans hals hänger rader av gnistrande halsband. Men det som kommer stanna kvar hos publiken hemma i tv-sofforna är det faktum att Morrissey, istället för en mikrofon, viftar med en enorm bukett rosa liljor.
Det finns ett ord man sällan använder på rätt sätt idag, och det är fjolligt.
Musikjournalisten Anders Locko igen.
Morrissey ville göra popmusiken fjollig, vad man än vill lägga in i det ordet liksom. För att popvärlden hade blivit så, som han ser det tror jag, oigenkännbar. Popmusiken gick numera på gym och lyfte skrot och liksom skulle fylla Wembley Stadium. Och att då vara The Smiths och låta som de gör och välja att presentera sig som de gör var faktiskt ganska revolutionerande.
The Smiths blir från och med den här kvällen det band som alla aspirerande indieartister behöver förhålla sig till. Samtidigt som yuppie-eran börjar ta fart så är det tidiga 80-talet en tuff tid för många britter. Ekonomin går dåligt, arbetslösheten skenar och Margaret Thatchers nyliberala politik möts av starka protester. Trots att Morrissey nu äntligen har börjat tjäna pengar på musiken är Armani-kostymer och dyra skor ingenting som intresserar honom. Istället går han klädd i second hand-kläder. Han syns ofta i ett par svarta glasögon med tjocka bågar. Sådana som man får gratis från hälso- och sjukvården. Och ibland tar han till och med på sig en hörapparat.
Vad han gjorde var att skapa en pop-persona som romantiserade svaghet. Men också en dröm om att popmusik och rockmusik, det är minoriteternas musik. Och det är de utstötta, de mobbade, de annorlunda som gör den intressantaste popmusiken och så att säga förtjänar den.
Med Morrissey i spetsen flörtade Smiths öppet med gaykulturen i både låttexter och på skivomslag. Men när han får direkta frågor om sin egen sexualitet vägrar Morrissey att svara.
Morrisseys väldigt homoerotiska estetik är fascinerande för att Morrissey sa aldrig att jag är homosexuell, jag är bisexuell. Han kunde i bisatser hävda att han var asexuell för att det lät väldigt bra i kontexten han ville åt. Men man kunde fortfarande inte avgöra detta. Detta var heller egentligen inte speciellt viktigt för oss som tog oss in i hans värld.
Desto tydligare är han med sina politiska åsikter. Klockan är 2:55 på natten när invånarna i kuststaden Brighton i södra England väcks av en enorm smäll. Det är den 12 oktober 1984. Och när nyhetssändningarna väl kommer igång står det klart att en bomb exploderat på det hotell där det konservativa partiet Tories har sin årliga kongress. AP rapporterar.
The Prime Minister herself only narrowly escaped injury. Her bathroom was wrecked by the blast.
5 personer dör och drygt 30 skadas. Senare står det klart att det är den irländska terrorklassade organisationen IRA som ligger bakom attacken. Och att målet var att döda premiärminister Margaret Thatcher.
You hear about these atrocities, these bombs. You don't expect them to happen to you.
När Morrissey senare ombeds kommentera dådet i media säger han att enda han kan beklaga är att Thatcher klarade sig oskadd.
Stephen, your career has been dogged in a positive fashion by controversy and scandal.
Yeah.
Let's just talk about the latest one.
Mm-hmm.
I början av 1985 intervjuas Morrissey av Tony Wilson i tv-programmet Granada Reports. Han sitter på golvet med benen i kors, klädd i en pepitarutig kavaj. Och programledaren konstaterar att hans popularitet verkar växa i takt med hans högljudda utspel mot Thatcher, kungahuset och köttindustrin.
I must ask you, what right does the fact that you are a popular and successful pop star give you to comment on political and local?
Well, I feel that if popular singers don't say these things, who does? So I really feel that we do have an obligation And I know that people respect it and they want it, and it's working to great effect.
The Smiths blir ett paket som utgörs lika mycket av bandets känslosamma låtar om ensamhet och olycklig kärlek som av Morrisseys estetik och provokativa uttalanden. Morrissey och Johnny Marr lämnar inget åt slumpen. Allt från låttitlar till skivomslag och scenkläder verkar vara uttänkt i minsta detalj.
Detta är något av det mest välregisserade som har skett, i synnerhet inom en oberoende alternativ musik.
1987 har The Smiths släppt 3 studioalbum. Och låtar som Heaven Knows I'm Miserable Now och Big Mouth Strikes Again går på repeat i tonårsrum över hela Storbritannien. Kritikerna älskar dem och fanskaran växer för varje dag. Utåt sett verkar allt gå enligt plan för Morrissey och Johnny Marr. De två gängliga Manchester-killarna som hittade varandra en solig dag för 5 år sedan. Men den som befinner sig i studion med The Smiths under den här våren märker snabbt att de forna bästisarna är på väg att glida isär. Den 28 september ringlar sig köerna långa utanför skivbutikerna i Storbritannien. Det är äntligen dags för ett nytt The Smiths-album, men stämningen är melankolisk. För trots att skivan Strange Ways, Here We Come släpps idag så står det klart att bandet har splittrats.
Jag tror att The Smiths splittrades säkert av ekonomiska skäl, men framförallt för det första tror jag att Morrissey var helt outhärdlig som allt mer av en envåldshärskare i det bandet.
Exakt vad det var som hände och vems fel det är att The Smiths går i graven beror på vem man frågar. I sin självbiografi beskriver Morrissey hur han och Johnny jobbat tillsammans utan paus i 5 år, men att Johnny nu fått nog och lämnat bandet. Kvar står en förtvivlad Morrissey. I en intervju med Radio X berättar Johnny Marr många år senare.
Yeah, I was really, really fucking heartbroken. I wasn't going bye jolly up. I was really, it was really devastating for me because I was, you know, I was forced into it.
Enligt kalendern är det några dagar kvar till jul. Men för fansen utanför Wolverhampton Civic Hall känns det redan som julafton. Det är december 1988. Och 1,5 år efter att The Smiths splittrades är det äntligen dags för Morrissey att för första gången ställa sig på scen utan sin forna parhäst Johnny Marr.
Yeah, we arrived Monday night, 8:30. It was there. We had to get here, we had to be the first ones here.
We were the first.
The ultimate of bands. Definitely.
Yes. Slept in the van.
I konsertfilmen Wolverhampton 88 berättar förväntansfulla fans iklädda Smiths-tröjor med famnarna fulla av blommor hur de köat i flera dagar. Spelningen är gratis och den 29-årige Morrissey ser den som ett test på hur publiken kommer ta emot honom som soloartist. Så fort han kliver ut på scenen, till tonen av opera, i en glittrig, V-ringad tröja och rockabilly-frisyr, inser han att han har oroat sig i onödan. Fansen avgudar honom fortfarande.
Även om han alltid uttryckte liksom en dröm om att Smiths hade kunnat existera i all evighet, så var transmogrifieringen från Smith till solartisten Morrissey en så oerhört smärtfri. Han gjorde musik som var fullständigt identisk med hur The Smiths lät, och texter och videos och allt, hela sammanhanget var liksom bara en logisk. Det var som om ingenting hade hänt överhuvudtaget egentligen.
Med låtar som Suedehead, Every Day Is Like Sunday och The Last of the Famous International Playboys klättrar Morrissey under 80-talets sista år högre upp på topplistorna än vad The Smiths någonsin lyckades med. Men trots att solokarriären får en flygande start så känner Morrissey att han har svårt att ta sig ur The Smiths skugga. Och så kommer det att förbli. För trots att The Smiths har splittrats ska de fortsätta att locka nya fans i decennier framöver. Året är 2005 och Håkan Hellström har precis avslutat kvällens konsert. I hopp om att få chansen att snacka med sin stora idol hänger den 14-åriga popparen Jasmine Rya Rosenlund kvar i lokalen när resten av publiken går hem. Hon har klätt sig i sina allra finaste kläder. Kavajslagen är nästan helt täckta av bandpins och ikväll har hon tur. Efter en stund dyker Håkan upp.
Och han pekade på en pin jag hade på mig. Det var en smittspin, men jag visste inte vilka det var då. Och sa att det är ju världens bästa band.
För Jasmine är Håkans ord lag. Så hon går raka vägen hem för att ta reda på allt hon kan om The Smiths.
Och ja, då började jag söka upp, ladda ner och lyssna. Och sen dess har jag varit fast.
Det dröjer inte länge innan Jasmine plockar ner Håkan Hellström-affischerna hemma i flickrummet. För att istället ersätta dem med bilder av sina nya idoler.
Det kändes som att det var liksom ett band som var gjort precis utifrån mina känslor och mina behov. Jag var mycket olyckligt kär, jag kände mig ful, jag tyckte världen var ful. Nej, men jag bara minns att jag liksom, jag skrev ju dagbok varje kväll och jag avslutade alltid varje inlägg med Morrissey är den enda som förstår mig. Jag tror det är lyriken. Jag vet att han har läst otroligt mycket litteratur, klassisk litteratur, otroligt mycket poesi. Ja, han har ett sätt att förmedla sina budskap på som verkligen berör.
Fascinationen för Morrissey öppnar upp en helt ny värld för Jasmine.
Morrissey gillar Oscar Wilde. Då ska jag bara läsa allt som har med Oscar Wilde att göra. Också vilken annan musik jag lyssnar på. Jag gick ju ifrån mycket av det jag lyssnade på egentligen. Och lyssnade liksom på mycket... Jag började lyssna på Sandy Shaw. Jag började lyssna... Ja, musik som jag kanske egentligen inte skulle ha börjat lyssna på. And every step I take recalls how much in
love we used to be. Oh, how can I forget you? Och Jasmine är långt ifrån ensam om att påverkas av Morrisseys smak. En av dem som gjorde samma resa in i sångarens universum på 80- och 90-talet är musikjournalisten Andres Locco.
Det jag vill ha av popmusik är... en Alice i underlandet värld som aldrig tar slut. Ett oändligt kaninhål av nya upptäckter. Som precis lika gärna är konst, litteratur, annan musik, mode, politik. Allting ryms.
De populärkulturella referenserna blir ledtrådar in i Morrisseys egen värld.
Så självklart har han lojala, hängivna fans, snedsträck studenter, snedsträck lärjungar omkring sig. För det var verkligen hela hans intention.
Paris, juli 1992. Morrissey är klädd i sina vanliga Levi's 501-or och en randig button-down-skjorta där han slår sig ner i en förgylld rococo-fåtölj. Mitt emot honom i rum 315 på Hotel Bristol sitter en storögd 25-årig musikjournalist från Sverige.
Att ge intervjuer blev i Morrisseys händer en egen konstform.
Andres Locco har kämpat i flera år för att få till den här intervjun.
Även mina svenska intervjuer var en del av liksom berättelsen om Morrissey. Och effekten var att varje gång han sa en hel mening så var det som att få en egen privat konsert.
Morrissey är sitt vanliga, charmiga, smarta och dryga jag. Och Andres njuter av varje sekund.
Jag hade jättekul. Jag minns det som jättekul.
Han har inte skrivit ner en enda kritisk fråga i sitt anteckningsblock.
Jag tror på riktigt att tanken att jag skulle ta upp någonting besvärligt fanns inte på kartan. Det var liksom inte den sortens intervju. Det behövdes en underdånig intervju. För Morris är en sån artist som gör sig bäst när han bemöts på det sättet.
Vad Andres inte vet där och då, inne på rum 315 på Hotel Bristol, är att de kritiska frågorna inom kort ska bli omöjliga att undvika. Och att Morrissey, som gjort sig känd för att sparka uppåt, snart kommer anklagas för motsatsen. Finsbury Park, London. Det är den 8 augusti 1992 och Morrisseys konsert håller på att spåra ur. Insvept i den brittiska flaggan står han framför sin enorma svartvita backdrop föreställandes två skinheads tjejer och ser ut över den upprörda publiken. Buropen tilltar allt mer och Morrissey märker att de allra argaste kastar mynt och flaskor mot scenen. Det är det kultförklarade skap-pop-bandet Madness som står bakom festivalen. De firar sin reunion och Morrissey är en av vakterna som bjudits in.
Jag tror att det är få band som Morrissey hade kunnat tänka sig att vara liksom för artist eller förband till. Men just i det här skedet passade Morrissey, som har en extremt ambivalent relation till brittisk skinhead-kultur och hela spektrat av vad det kan innebära.
Bandet Madness är sprunget ur en antirasistisk ska-rörelse och den del av skinhead-subkulturen som inte har något att göra med främlingsfientlighet. Trots det så består en stor del av deras fanskara av skinheads knutna till det högerextrema partiet The National Front.
Och den ambivalensen tycker Morrissey är så vansinnigt upphetsande, verkar det som. Och han tycker om att vara i det här underliga gränslandet. Det är liksom Morrisseys favoritplats på jordklotet.
Men kärleken är långt ifrån besvarad. De högerextrema skinheadsen i publiken uppskattar inte att den queera Morrissey har en backdrop föreställande skinheads och att han dansar runt med deras Union Jack. Morrissey biter ihop i några låtar till, men till slut ger han upp och avbryter konserten i förtid. Under festivalens andra dag dyker han inte upp till sitt gig. Morrissey har dragit och verkar mest vilja glömma allt som har med konserten att göra. Men den brittiska pressen tycker det är annorlunda.
Och jag minns väldigt väl skriverierna om detta.
Artiklarna tar visserligen upp det faktum att Morrissey blir häcklad och utsatt för homofobi. Men fokus ligger på hans flörtande med högerextremistisk estetik.
För att han svepte in sig Union Jack och betedde sig allmän högervänligt, eller vad vi ska kalla det, National Frontet.
Det är främst den inflytelserika musiktidningen NME, New Musical Express, som går hårt åt honom. Omslaget till deras augustinummer pryds av en bild på Morrissey, insvept i Union Jack, med rubriken Flying the Flag or Flirting with Disaster. Frågetecknen kring den 33-årige Morrisseys inställning till den främlingsfientliga våg som vid den här tiden sköljer över Storbritannien får många att titta närmare på hans låttexter. Istället för att ses som betraktelser av samtiden tolkas låtar som Bengali in Platforms och National Front Disco nu bokstavligt.
När man måste börja förklara och ursäkta sina texter gång på gång på gång, vilket satt igång ungefär då för Morrisseys del, så börjar man ju gräva en grop åt sig själv.
Trots att han förnekar att han skulle vara rasist, så får Morrissey svårt att skaka av sig kritiken hemma i Storbritannien. Utomlands verkar folk bry sig mindre.
Utanför Storbritanniens gränser så tror jag inte att man eller vi tog det här på speciellt stort allvar. Eftersom tanken på att Morrissey skulle kunna vara eller bli någon form av högersmitt var så otänkbar. Han var alldeles för smart för att hamna där.
För Andres Locco är inte Morrisseys flörtande med den ur arbetarklassen sprungna skinheads-subkulturen heller något förvånande.
Någon frågade vad hans drömpublik var och då sa han skinheads med nagellack. Bara den liksom lilla raden. Är en väldigt bra sammanfattning av hans utgångspunkt. Och där ligger liksom spännvidden mellan vad han tycker är liksom den enormt kittlande med allt ifrån bikergäng, boxare, Clockwork Orange. Han har den fascinationen å ena sidan och å andra sidan den hjärtesorgslyriken där han liksom verkligen försöker kanalisera romantisk 1800-talspoesi.
Men den brittiska pressen ger sig inte. Morrissey lyckas inte skaka av sig rasistbeskyllningarna och han känner sig inte längre välkommen i musikbranschen.
I've never intended to be controversial, but it's very easy to be controversial in pop music because nobody ever is.
I dokumentärfilmen The Importance of Being Morrissey berättar han själv om hur kritiken i England till slut får honom att flytta till USA.
It seemed that I had a better chance of being struck by lightning than I had of being accepted by the British music industry.
Solen håller på att gå ner över University of Californias campus i Irvine, samtidigt som publiken snabbt försöker hitta sina platser. Det är den 28 oktober 1997 och Morrissey ska spela i universitetets baskethall.
Alltså, USA upptäckte ju Morrissey som solartist på ett sätt som de aldrig gjorde med The Smiths.
I och med flytten inser Morrissey också att han har en något oväntad fanskara på andra sidan Atlanten.
Morrissey blir omfamnad av en jättestor mexikansk och latinopublik. Och ganska ofta liksom gängkriminella som älskar Morrissey. Stenhårda snubbar som tycker om hans smäktande ballader om regn i Manchester-förorter.
Andres Locco, som själv är på plats den här kvällen i Irvine, blir först chockad. Men känner sen att de här killarna passar bra in i Morrisseys vision om vilka fans han vill nå.
Uttalade gäng i olika former av bandanas i olika färger som nu representerade vilket gäng tillhörde i sina liksom lowrider-bilar som hade åkt ut mangrant för att se Morrissey i en baskethall. Än en gång, det är som skinheads i nagellack.
Latinopubliken vinner en särskild plats i Morrisseys hjärta och hittar så småningom in i hans låttexter.
You're famous, but like for example, I understand that you're very big in Mexico.
Yes.
Why Mexico? Do you
I
think?
I don't know. I don't know. But it's a beautiful thing. I don't know why.
Have I think it's
2015 pratar Morrissey om det här med talkshow-världen, Larry King.
People, yes. They're very passionate people and they like to hear about reality. And here I am.
Samma år som konserten i Irvine släpper han sitt sjätte soloalbum, Maladjusted. Men sen blir det tyst. Morrissey, som i princip bytt skivbolag mellan varje soloskiva, lyckas inte få till en tillräckligt bra deal. Och därför kommer det att dröja hela 7 år innan fansen får höra ny musik.
Hello, Shute Hill. Hello, Harper Hay. Hello, Rusham.
Applåderna fyller Manchester Arena när en 45-årig Morrissey, klädd i blå kostym, spelar sin nya comeback-singel i sin gamla hemstad.
After all these years.
Det är den 22 maj 2004 och Morrissey är större än på länge.
Någonstans tror jag att You Are The Quarry, med låtar som First of the Gang, To Die, hade en perfekt timing i Morrisseys karriär, där hans diffusa 90-tals synder hade liksom börjat preskriberats. Och efter några små tråkiga album så var You Are The Quarry alldeles utmärkt, och liksom tidsmässigt bara en perfekt påminnelse om, ja men just det, det var ju därför vi tyckte om honom så mycket en gång i tiden.
Tack vare tidens gång och ett framgångsrikt album har Morrissey släppts in i värmen i Storbritannien igen. Men det dröjer inte länge innan han hamnar i blåsväder på nytt. Femton år efter att han prydde musiktidningen NMI's omslag insvept i en brittisk flagga med rubriken Flying the Flag or Flirting with Disaster blossar debatten om huruvida Morrissey är rasist eller inte upp igen, på grund av en intervju i samma tidning. NMI's decembernummer pryds 2007 av en allvarlig Morrissey med rubriken Big Mouth Strikes Again, och ett citat där sångaren säger att Englands gränser har svämmats över. I artikeln säger Morrissey bland annat att han inte har något emot människor från andra länder, men att den brittiska identiteten försvinner allt mer i takt med en högre invandring. När artikeln publiceras blir han rasande. Han menar att NMI medvetet försökt framställa honom som rasist. Och Morrissey stämmer tidningen.
Can you just clarify your thoughts on the subject? Why do you keep returning to the idea of who we are, what England is in that way?
2009 intervjuas Morrissey i radioprogrammet Front Row. Han pratar om bråket med NMI och får frågor om varför han i sina låtar ofta återvänder till frågan om nationell identitet.
Well, John Betjeman did repeatedly in 75,000 poems, and I don't think he was lambasted. I think how I explain this doesn't really matter, but I don't think anybody else on the planet has ever remotely thought I was racist, and I'm not, and I couldn't be. I mean, whatever the opposite to racist is, that's what I am. So it's very, very unfortunate and quite heartbreaking. But as for national identity, personal identity, it's nothing new, I don't think, to sing about.
Efter en utdragen rättsprocess ber NMI 2012 om ursäkt. De skriver att de inte tror att Morrissey är rasist och beklagar om någon tolkat deras artikel på det sättet. Men vid det laget har Morrissey redan hunnit göra ett flertal nya kontroversiella uttalanden. 2010 säger han till exempel att kineser är en underart på grund av hur de behandlar djur. Och bara några dagar efter det högerextrema terrordådet på Utöja sommaren 2011 står Morrissey på en scen i Warszawa och säger att massskjutningen inte är någonting mot det som sker på McDonald's varje dag.
Det första som ändå jag ryggade till lite på var när han uttalade sig om Utöja. Men jag försökte ändå liksom se bakom det och tänka att han menade inte det för att vara rasistisk, utan det menade han för att han bryr sig väldigt mycket om djuren.
Morrissey får skarp kritik i media, och hans uttalanden börjar vid det här laget skava även för hans fans. Men Jasmine Ria Rosenlund är inte redo att bryta med honom än.
Nej, men innan var ju hans musik så pass viktig för mig, så jag valde att blunda för mycket av det, och då förlät jag honom ändå fortfarande.
Bludgeoned in your bed. Trots att köpcentrets butiker inte öppnar förrän om flera timmar så ringlas i en lång kö genom Nordstans hangarliknande lokaler i centrala Göteborg.
Men jag tror vi var där mellan 6 och 7 på morgonen.
Det är den 17 oktober 2013. Och idag ska Jasmine få träffa Morrissey för första gången.
Nej, det var jättenervöst.
Inne i Akademibokhandelns lokaler pågår förberedelserna för fullt. Det är bara 2 veckor sedan de fick mejlet från det anrika bokförlaget Penguin Classics. Mejlet som gjorde klart att Morrissey, inför lanseringen av sin självbiografi, bestämt sig för att bara göra en enda boksignering. Och att han av alla platser i världen valt just deras bokhandel i Nordstan.
Nej, vi hade ju bara fått höra att Morrissey tycker om Sverige. Han tycker om svenskarna, han tycker att det är bra fans.
Det här är Lovisa Sandberg som vid den här tiden jobbar som eventansvarig på Akademibokhandeln.
Han tycker om Göteborg som stad. Han tyckte Göteborg var en sån här fin arbetarstad.
Lovisa undrade dock om Morrissey hade valt just deras bokhandel, om han hade vetat vad som ligger mitt emot.
Vi hade ju tryckt upp affischer inför besöket med bilden på Morrissey och hans självbiografi. Och där satt vi och tejpade, så vi klättrade runt och tejpade över glasfönstren mot McDonald's. Just för att han tycker inte om McDonald's och den industrin. Och vi var ju rädda att han skulle avbryta signeringen om man såg hur nära butiken låg McDonald's. Det är bara tvärs över.
När affischerna är på plats och Morrisseys ankomst börjar närma sig fokuserar Lovisa på nästa uppgift. Från Morrisseys bokförlag har de fått strikta order om hur signeringen ska gå till.
Inga selfies, inga kramar. Han skulle absolut bara signera böcker. Inte på något annat. Inga liksom, album, inga kroppsdelar, händer, ja, pannan eller någonting som folk brukar be om.
Utanför butiken köar hundratals fans som kommit från hela Europa. Och alla undrar vilket humör artisten kommer vara på. Men så fort han dyker upp känns allt lättare.
Han sa bara please start och vinkade glatt till alla och var på strålande humör. Och då bröt han ju direkt mot alla regler han själv hade satt upp då genom förlaget. Han började kramas, han skrev glatt autograf på folks armar och magar och lät dem ta många selfies.
Morrissey har på sig en vit jeansjacka och vita jeans. Hans fingrar pryds av stora silvriga klackringar. 54-åringens hår är numera grått, men luggen är nästan lika fluffig som förr. Efter flera timmars nervöst väntande står Jasmine nu äntligen längst fram i kön.
Jag hade ju skrivit en lapp jag skulle hålla med så jag skulle komma ihåg vad jag skulle säga. Så att det inte skulle bli ett dåligt första möte. Men ja, det bara brast. Jag bara grät. Och sa att jag älskade honom och grät. Och han bara, men varför är du så ledsen? Frågade han. Och jag bara, det är jag inte. Jag är bara så lycklig. Han reste sig upp och jag fick igenom en kram.
På väg hem från Nordstan är alla tvivel Jasmine tidigare haft kring Morrisseys kontroversiella uttalanden som bortblåsta.
Ja, det var ett jättefint möte och han var så vänlig och han var precis så som jag hade tänkt. Och då kände jag att alla som inte förstår hans person kan ju bara fuck off liksom.
Men snart kommer även hon se sig tvungen att överge sin stora idol.
Jag minns inte det som en så här specifik tidpunkt. Men jag minns att jag sörjde det. Att jag och Morrissey inte tycker lika om allt längre. Vi står inte på samma sida riktigt längre.
I takt med att 10-talet rullar på fortsätter Morrissey att skapa debatt. Trots att han fortfarande förnekar att han är rasist kulminerar kritiken när han 2018 öppet tar ställning för det högerextrema och islamfientliga partiet For Britain.
Det, kanske hade jag sett eller ställt hans åsikter åt sidan om inte jag själv var en andra generationens invandrare till en marokkansk pappa. Jag har fått utstå mycket rasism själv. Och att han då uttalar sig väldigt högerextremt, det blir en personlig klaff för mig.
Thought a good place to start is with Bonfire of Teenagers, the album. Obviously, we haven't seen the release of it yet. Can you tell us what the status of that is?
It's very good. It's about to be announced and released very, very quickly.
9 oktober 2022. Det är en märkbart åldrad Morrissey som sitter i en av de tomma bänkraderna i det pampiga London Palladium och pratar om sitt kommande album.
You sound really happy with it.
I'm so happy with it. It's incredible. Because I've been around a long time, and if you can still make music that really excites you, I think that's unusual.
Han har hunnit fylla 63, och trots att han på senare år blivit en kontroversiell figur, så fortsätter han att både släppa musik och turnera. Den grå luggen är numera bakåtkammad, men blicken är lika intensiv som för 40 år sedan.
I think a lot of people who've been around for 40 years can't quite do that. And I'm not being snippety. I don't think they can.
Fanintervjun som läggs upp på YouTube görs av Fiona Dodwell och Sam Esty Rainer. Och Morrissey är precis lika självsäker som han var när han slog igenom med The Smiths på 80-talet.
But here, suddenly in my life I have this album which is really, I know people always say it's the best, but it actually is. It actually is, and I'm grateful.
Morrissey blir inte längre inbjuden till att medverka i talkshows på TV. Och även om han blev det, så skulle han nog tacka nej. Han som en gång i tiden gjorde intervjuer till en egen konstform har i takt med den växande kritiken mot honom valt att ta avstånd från etablerade medier. På samma sätt som många av hans tidigare så hängivna fans numera har vänt honom ryggen.
Men jag klandrar egentligen inte någon som fortsätter skilja på verk och person. För att, ja, det är svårt när någon har betytt så oerhört mycket.
Fanet, Jasmin Ria Rosenlund.
Och ja, men man kan relatera det till en väldigt nära släkting. Ja, men om ens föräldrar till exempel börjar få väldigt mycket åsikter som inte känns okej för en själv. Så vissa säger upp kontakten, men vissa fortsätter kämpa på. Och det är nog samma sak när man tycker om någon så oerhört mycket som jag har tyckt om Morrissey.
En artist som Morrissey som inleder sin karriär, eller snarare nästan sin antikarriär, med att vara en sån outsider, en representant för dem som inte får höras.
Musikjournalisten Andres Locko igen.
Och att den personen sakta men säkert börjar visa genuint rasistiska tendenser. Det är ju liksom oförlåtligt.
Jag ser ju också, alltså att gå från så råvänster som vi har uppfattat honom i början till väldigt, väldigt höger som många av oss uppfattar honom idag. Det är en utveckling som vi ser hos många människor i den generationen.
Inne i London Palladium tar Morrissey kritiken med ro. Han menar att han är utsatt för en häxjakt, och han har ett tydligt råd till de som inte längre tycker om honom.
Just walk the other way. Don't look. Switch off. Listen to something else. Bake a cake.
Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Morrissey. Från pionjär till paria. Med mig, Siri Hill. Programmet gjordes av Joanna Korbutiak i januari 2023. Exekutiv producent var Hanna Frelin. Tekniker Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om låtar och ljudklipp i dokumentären så finns det på Sveriges Radios hemsida.
Produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.